Jag var på en gudstjänst för många år sedan. Där fick alla ett vykort där det stod tack på. De hade delat ut det på varje rad, så varje plats. Och tanken var att man skulle skicka det här vykortet till någon som betytt mycket för en själv. Till någon som haft en väldigt positiv inverkan på sin tro eller på ens relation med Gud och sådär. Och jag minns det som en väldigt positiv att bara tänka tillbaka på sitt eget långa liv som jag har levt och försöka lokalisera olika händelser och personer som på olika sätt haft stort avtryck på min tro och på vart jag befann mig just då. Och så fylldes man av tacksamhet och kände att man på något sätt ville göra samma sak som de här personerna hade gjort mot mig då i min fortsatta resa genom livet. För jag kom att tänka på ganska många olika personer och händelser och man kände sig väldigt, väldigt välsignad. Det var alltid från mina föräldrar som har gett mig en väldigt trygg barnatro. Och de gav mig också en väldigt god vana att gå på gudstjänst regelbundet. Och det har verkligen hjälpt mig att församlingslivet inte bara blir en aktivitet bland alla andra som jag åker till när jag känner för det. Utan det har blivit en kraftkälla både för goda och jobbiga dagar. Det var olika personer under tonåren som var väldigt hängivna Jesus och som visade vägen för mig som... Jag var betydligt mer försiktig men samtidigt också väldigt andligt hungrig. Och de bjöd med mig på gudstjänster, på ungdomsmöten och konferenser och hela den biten. Så. Jag minns också min pastor i tonåren, jag tror det var han jag skickade vykortet till. Som på ett väldigt inkluderande sätt fick mig delaktig i församlingen. Och han hjälpte mig att växa i min tro och... Ja, men han fick mig att se en djupare del av det här livet som ibland kan verka så ytligt. Det var olika personer jag tänkte på när jag varit ute och rest. Som verkligen har ställt sådana här frågor som har hjälpt mig att fundera kring. Vad är det som gör att jag är kristen och vill vad det får för avtryck i mitt liv. Det var bibelskolekompisar och det var... församlingsmedlemmar och församlingsledare både i Sverige och England som verkligen har visat vägen till ett rikare böneliv, till ett fördjupat lärjungaskap, till ett liv i generositet och församlingsengagemang och fördjupad rikedom kring Bibeln. Och så där var så mycket som jag kom att tänka på och man kände sig så välsignad. Och listan skulle kunna göras jättelång. Tack vare att människor välsignade av Gud valde att göra något konkret av det för andra, för mig. Och genom deras välsignelse så blev jag välsignad. Jag ska inte be er skriva något kort här idag, men det kan vara väldigt... positivt att bara tänka igenom. Men vem eller vilka har haft stor betydelse för mitt liv, för min tro? Och genom det så påminns du om den välsignelsen. Och andra i din närhet kommer också bli välsignade. Om vi går till Galaterbrevet där vi ska befinna oss en stund idag så finns det en person som det upprepande pekas på. Vars tro har satt avtryck genom historien. Och som också verkligen belyser det här om att välsignelsen vi får den är till för att delas. Det står så här i Galaterbrevet 3:8. Skriften förutsåg att Gud skulle förklara hedningarna rättfärdiga av tro och gav i förväg detta glädjebud till Abraham. I dig ska alla folk bli välsignade. Alltså blir det som tror välsignade tillsammans med Abraham som trodde. Om vi ska påminna oss en stund om vad Galaterbrevet i stort handlar om, så läser man igenom det så märker man fort att Paulus han återkommer gång på gång till samma sak. Han upprepande slår på samma spik, om man säger så, att du blir rättfärdig inför Gud genom din tro och inte genom laggärningar. Och det här återkommer så många gånger genom brevet. Och detta är ju också evangeliets grundkärna på något sätt. Att det handlar om vad Jesus har gjort för oss. Det är det som har störst betydelse, inte vad vi gör för honom. Och galaterna här då, de har tagit emot evangeliet. De har lärt känna Jesus Kristus. Men nu så är de på väg att lämna evangeliet för ett evangelium som är falskt, som inte finns. De har blivit lurade att tro för att fullt ut bli rättfärdiga inför Gud. Så måste de också omskära sig och helt leva efter den judiska lagen. Men Paulus han säger, nej, men det är inte så. Ni är frälsta av tro. Och på samma sätt är det för oss att du är genom tron på Jesus Kristus ett Guds barn och en del av Guds löftesfolk. Det finns ingenting som du kan prestera som kan ge dig den platsen, utan du är frälst av nåd. Och vi ska läsa ett lite större sammanhang kring de verserna vi nyss läste i Galaterbrevet. Jag börjar i kapitel 3 och vers 5. Så står det så här. Han som ger er anden och gör underverk bland er, är det för era laggärningar eller för att ni lyssnar i tro som Abraham? Han trodde Gud och det räknades honom till rättfärdighet. Därför ska ni veta att det som har tron, det är Abrahams barn. Skriften förutsåg att Gud skulle förklara hedningarna rättfärdiga av tro och gav i förväg detta glädjebud till Abraham. I dig ska alla folk bli välsignade. Alltså blir det som tror välsignade tillsammans med Abraham som trodde. Men de som håller sig till laggärningar är under förbannelse. Det står skrivet, förbannad är den som inte håller fast vid allt som står skrivet i lagens bok och gör därefter. Att ingen förklaras rättfärdig inför Gud genom lagen är uppenbart, eftersom den rättfärdige ska leva av tro. Men lagen säger inte av tro, utan att den som följer dessa bud ska leva genom dem. Kristus har friköpt oss från lagens förbannelse genom att bli en förbannelse i vårt ställe. Det står skrivet, förbannad är var och en som är upphängd på trä. Så skulle välsignelsen som Abraham fått komma till hedningarna i Jesus Kristus, så att vi genom tron skulle få den utlovade anden. Och när det talar om hedningar så menas det alltså de som inte var judar. Så vi är också hedningar, även om vi har lagt en annan betydelse i det ordet idag. Men Paulus han ställer här två grupper emot varandra. Antingen de som säger att du ska leva rättfärdig efter lagen. Men då måste du också hålla hela lagen, säger Paulus, vilket är en omöjlighet. Utan säger han, se istället på Kristus. Jag har ju berättat det här för er redan, säger han. Han har redan gjort vad som krävs. Tro på honom. Och så ställer han en väldigt retorisk fråga. Hur fick ni anden? Det blir något slags bevis för att de är en del av Guds folk. Hur fick ni anden? Fick ni den genom att följa alla laggärningar? Eller fick ni den genom att ni trodde? Och svaret, det är ju uppenbart. Och så landar han i att det är något stort som äntligen har skett. Att förutsättningarna som Gud satte ända tillbaka på Abrahams tid, de har äntligen blivit en verklighet. Att galaterna som ju är hedningar, de har nu blivit en del av Guds folk. Och det yttersta tecknet på det är att de har fått del av anden. Och på samma sätt så är du och jag en del av samma Guds folk och vi får ta del av samma välsignelse genom Abraham. Och jag tycker det är väldigt vackert att Paulus skriver här, så att vi genom tron. Han markerar ytterligare att han som kristen jude, han identifierar sig fullt ut med de troende galaterna som ju inte var judar. Han säger det ännu tydligare senare i brevet att här är inte jude eller grek, slav eller fri, man och kvinna, utan alla är ni ett i Kristus Jesus. Och det sammanhang som Paulus citerar här, det är från första Mosebok kapitel 15. Där allt det här kring Abraham har sitt ursprung. Det är det tillfälle då Abraham, eller Gud ber Abraham att se upp på alla stjärnorna. Och så talar han om för Abraham att lika många stjärnor som du ser, lika många ättlingar ska du få. Och precis innan så har Abraham klagat på Gud att han börjar bli gammal, han har fortfarande inga barn. Och liksom han kommer gå bort barnlös, säger han. Men så ger Gud honom detta löfte. Ja, men se på stjärnorna. Och så står det så här, Abrahams respons, den är så här. Abraham trodde på Herren och han räknade honom det till rättfärdighet. Abraham trodde, och det är det som är själva grunden. Det var genom att sluta försöka på egen hand för sin egen skull och genom att acceptera denna position i ödmjukhet och i fullständigt beroende som Abraham räknades som rättfärdighet. Kanske att Abraham hade gett upp på den välsignelse som han tidigare hade fått från Gud. Det löfte som Gud hade gett honom när han begav sig iväg ifrån sitt hemland. En välsignelse han nu kom ihåg och på nytt blir uppfylld av, eller upprymd av. Jag tror, säger han. För det, om vi backar några kapitel i första Mosebok så sa ju Gud så här till honom när han skickade iväg honom bort från sitt hemland. Där ska jag göra dig till ett stort folk. Jag ska välsigna dig och göra ditt namn stort. Och du ska bli en välsignelse. Jag ska välsigna dem som välsignar dig och förbanna dem som förbannar dig. I dig ska jordens alla släkten bli välsignade. Vi ber ju ofta om välsignelse över varandra. Över församlingen och över olika skeenden i livet. Vad innebär det egentligen att bli välsignad? Vad är en välsignelse för något? Läser vi igenom Gamla testamentet så märker vi att för det mesta så handlar det om en kraft som ger välgång på livets alla områden. I hälsa, i rikedom, i många barn. Det är mycket som det handlar om där. Och ofta så pekar sammanhanget tydligt ut med speciella ting då, som med fruktsamhet eller regn och sådana bitar. Men samtidigt så är välsignelsens källa är alltid Gud. Och dess yttersta villkor, det är alltid ett gott förhållande till Gud. Och därmed så, det här begreppet det utvecklas då från att bara handla om materiell innebörd till att ha en andlig grund där Guds gemenskapen blir det högsta värdet. Och det ser vi också på den välsignelse som ligger till grund för Paulus referens i Galaterbrevet. Välsignelsens syfte nämndes ju i samma mening som när Gud sa till Abraham att han skulle bli välsignad. Och du ska bli en välsignelse. I dig ska alla folk bli välsignade. Gud välsignar Abraham för att han ska bli en välsignelse för andra. För att alla folk ska bli välsignade. Alla folk. Och det tänker jag, det är något som är väldigt viktigt att komma ihåg. Speciellt så här nu i valtider. Om en vecka så går Sverige till val. Och det är ett val som många, många fruktar, som många känner osäkerhet kring. Och många har väldigt svårt att avgöra vad man ska lägga sin röst på. Blanda inte politik och tro, är det många som ropar högt. Och samtidigt, om vår tro inte avspeglas också i hur vi röstar, vad är det då för tro? Jag tänker inte tala om för dig vilket parti jag tycker du ska rösta på. Det finns många partier som har goda punkter liksom. Men du är välsignad i din tro. Låt den välsignelsen också få bli till välsignelse för andra. Och det är absolut, jag håller med om, det är svårt att välja. Det är svårt att se ett parti som verkligen skulle vara bättre än de andra. Så. Men man kan ställa sig frågan, ska man rösta efter en viss hjärtefråga? Ska man rösta utifrån ett partis grundläggande värderingar? Ska man rösta på vad som gynnar en själv mest? Eller ska man rösta på det som gynnar min medmänniska mest? Evangeliet ska ju nå ut till alla människor. Och välsignelsen är att få tillhöra Guds folk. Det ska nå alla folk. Och hur kan vi bäst hjälpa till med det i dagens Sverige? Genom att stänga våra dörrar eller genom att omfamna dem som kommer hit? En del människor röstar ju bara på det man alltid har röstat på, och så tänker man inte mer på det. Andra röstar bara på ett parti bara för att man vill ha förändring, oavsett om man gillar dess politik eller inte. Men vi behöver också se till den svans som bildas av olika partier. Och det blir väldigt tydligt, speciellt på sociala medier, där människor skriver kommentarer och allt möjligt som ofta blir hatiskt, det blir rasistiskt och det blir väldigt fult. Och så pekar det ofta mot, men det här är lösningen, rösta på det här. Så. I dagen häromdag så stod det så här. I bibelöversättningen The Message ger Paulus rådet till församlingen i Rom att öva sig på att spela andra fiol. Som kristen när vi går till val kan vi inte bara tänka på oss själva. Den viktigaste frågan kan inte vara hur jag som redan har det bra ska få det ytterligare lite bättre. Utan låt din röst få bli en övning på att spela andra fiol. Att prioritera den och det som har större behov. Och går vi till kyrkan med, så blir det lite fyrkantigt med, tycker jag ibland, när man ser på politik. Och jag vet, många tycker jag går ut på svag is nu, men en del tycker att man ska rösta på det parti till exempel som är mest Israelvänligt, och så struntar man i resten av politiken. Jag har svårt att få ihop det. Andra kan absolut inte tänka sig att rösta på ett parti vars ledare går med i Pride-tåget till exempel. Och ärligt talat har jag ingen förståelse för det heller. Måste man ställa sig bakom en rörelse fullt ut för att sympatisera eller visa solidaritet för själva grundsyftet i rörelsen? Jag är osäker på om jag skulle gå hit eller inte, men om vi ser på det här. Många ser det här tåget som människor som är djupt omoraliska. Många tycker att de lever i synd, att de har allt sånt här. Men hur mötte Jesus sådana människor? Hur mötte Jesus dem som samhället såg som, eller de religiösa ledarna såg som omoraliska? Hur mötte Jesus de människor som andra tyckte de levde i synd? Han bjöd sig in sig själv och åt mat med dem, eller hur? Jag ser på det så här. Tänk dig en grupp människor som i alla tider har ansetts vara missanpassade. Som har ansetts vara missbildade. Som har blivit utfrysta, uthängda, utmobbade, utpekade och utanför. Som har blivit hotade med dödsstraff. Som har blivit dödade. Som har varit föremål för oetiska medicinska studier. Hur skulle Jesus bemöta en sån grupp av människor? En amerikansk evangelist sa nyligen så här. Jesus, han skulle ha dödat homosexuella människor. Och det blir jag så spyfärdig, ursäkta ordet. Men vilket av de tågen skulle du helst vilja gå med i? Ja. Hur ska vi kunna nå människor med evangeliet om vi fryser ut dem, om vi ignorerar dem eller om vi avskyr dem? Du är välsignad av Gud för att vara en välsignelse för andra människor. John Wimber, han sa så här: vi kan aldrig spendera andens utgjutande på oss själva. Herren, han vill välsigna dig för att du ska få vara en välsignelse för andra folk. För alla folk. Kan vi be tillsammans? Jesus Kristus, detta är svårt, Herre. Hjälp oss att möta människor med kärlek, Herre. Hjälp oss att möta de människor som vi inte håller med om. Eller som med samhället inte står bakom, Herre. Eller vad det än är. Hjälp oss att möta människor i alla samhällets klasser med din kärlek, Herre. Med din välsignelse. Herre, vi kan bara lägga ner vårt eget och bara be dig möta med oss, Herre. Jag ber om din välsignelse, Herre, för att andra ska få bli välsignade, Herre. Herre, jag ber om din förvandling in i vårt sammanhang, Herre. Hjälp oss att inte vara så fyrkantiga, Herre. Förlåt mig, Fader, för alla gånger jag har sett ner på människor, där jag har gjort skillnad på människor, där jag har trampat fel, där jag har sagt fel saker. Herre, hjälp oss att se vägen framåt för att nå fler människor med ditt underbara, goda evangelium, Herre. Så att ditt välsignelse ska nå till fler folk, Herre. Amen.